Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit till mitt hem, inte till studion, en person som jag har längtat efter att intervjua. Välkommen Gun Olsson.
Hej, hej.
Hej, hej. Gun, och det är så roligt för att du och jag är grannar.
Ja.
Du hade lite, var lite halt att komma hit va?
Det var väldigt halt att komma hit, men jag tog mig fram.
Ja, risk för eget liv tog du upp för backen.
Ja.
Ja. Och du har varit med här på radion förut.
Ja, just det. Det berömda radioinslaget om fjällvandring.
Ja.
Det är Helax.
Ja, för då gjorde jag ett reportage med dig och din man som heter...
Sven.
Sven.
Mm. Mm.
Och då gick Bosse, min man, och du och jag och våra män upp till Helax. Vi skulle upp till... Vi hade kanske funderat på att gå upp till toppen, men det gjorde vi aldrig.
Nej, det var ju så väldigt, väldigt blåsigt när vi var där. Men det var en fin vandring och det blev ett väldigt trevligt program.
Ja, det tycker jag också. Det var många som sa det också. Men i och med att du och jag är grannar och vi åker buss tillsammans så har vi pratat om allt möjligt mellan himmel och jord. Och jag har ju följt dig och din karriär kan jag säga. För i början när vi åkte buss, vad jobbade du med då?
Ja, alltså jag har ju jobbat inom skola och barnomsorg i hela mitt yrkesliv.
Ja.
Men de senaste, 8 åren så har jag ju klivit över och jobbat inom statlig myndighet.
Precis.
Men fortfarande som specialpedagog som
jag utbildade till. För du var specialpedagog, för när vi åkte i början så hade du barn med såna här bokstavskombinationer.
Ja, jag jobbade 10 år när jag blev färdig specialpedagog. Jag är förskollärare i botten och sen utbildade jag mig till specialpedagog. Då jobbade jag i särskolan.
Just det.
Med barn som har en utvecklingsstörning och alla våra elever hade också en autismdiagnos.
Mm. Vi ska prata jättemycket om det här med, heter det Myndigheten för tillgängliga medier?
Ja.
Den myndigheten. Mm. Men där jobbar du inte nu?
Nej, det gör jag inte. Nej.
Var jobbar du nu någonstans?
Nu jobbar jag på en annan statlig myndighet som heter Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Ja, men nu måste vi ta det här från början. För att vi måste ju få veta vem Gun är. För du bor i Tyresö, men du är inte född i Tyresö.
Nej, jag och Sven flyttade hit 1986.
Mm.
För vi fick möjlighet att få en bostad.
Ja, bostadsrätt.
Det var bostadsrätter här och ja, vi chansade lite.
Det var Riksbyggen va?
Det var Riksbyggen och Sparbanken tror jag på något vis som hade någon bostadskö tillsammans. Så vi chansade lite och skickade in. Vi kan se hur långt poängen räcker. Och sen så visade det sig att vi skulle få välja.
Var någonstans är du uppväxt?
Jag är uppvuxen i Bandhagen, alltså södra
delen. Och Sven är uppväxt?
Han är uppvuxen inne på Kungsholmen.
Men Tyresö, vad var det för er i början då? Hade ni varit här?
Jag gick på Skanstulls gymnasium.
Just
och
det.
Och där gick ju väldigt många Tyresö-ungdomar. Så det var liksom min första möte med Tyresö. Och då vet jag att vi skulle sitta hemma hos någon kompis och jobba. Så skulle vi åka till Tyresö. Och vi åkte. Jag tyckte aldrig att vi liksom kom fram till den här bortre ändan av världen.
Jag skulle bara säga det med Skanstulls gymnasium. För det är roligt att bara ska säga det. För när jag... Det ska jag berätta för de Tyresöbor som inte förstår hur det var förr. Men då fanns det inget gymnasium i Tyresö. Och då var det så att alla från Tyresö gick automatiskt till Kärrtorp. Om inte man var lite teknisk. För då hamnade man på Fredrika Bremer. Eller om man valde något speciellt som bara fanns på Skanstull. Och många valde kinesiska.
Just det.
För det fanns på Skanstulls gymnasium. Eller någon annan linje. Så att... Väldigt många hamnade i Kärrtorp, men många valde då en linje som fanns på Skanstull.
Och på den tiden gick bussarna till Skanstull.
Ja, precis. Så det var ganska nära. Mm. Och våra bussar gick ju också en långa vägen förbi Kärrtorp. Så vi hade ungefär lika lång skolväg vi som valde Kärrtorp. Eller jag valde inte, jag hamnade på Kärrtorp.
Mm. Så att när vi då liksom stod inför det att ja, men vi kan få ett bostadsrättsradhus i Tyresö. Då var min första tanke så här, nej.
Så långt bort
kan man inte bo.
Nej.
Men det här var ju innan liksom motorvägs, då när jag gick på gymnasiet. Så då var det ju ofta den långa vägen man åkte. Ja. Men så åkte vi ut hit och tittade och då tyckte vi inte att det var så himla långt bort.
Och då var inte det klart, va? När ni tittade var det
en grusgrop.
Hela farmarstigen var en enda stor byggarbetsplats.
Ja, ja. Och när vi flyttade in då idag har vi ju förråd och garage utanför husen. Men då när vi flyttade in långfredagen 1986, då var det en grusgrop utanför och så hade alla varsin blå sån här plåtcontainer att ha sina cyklar och sånt i.
Jaha.
Och de små barnen som hade flyttat in, de satt liksom i grusgropar och gräv.
Hade ni barn redan då?
Nej. Och då på den tiden så vågade ju inte vi prata högt om att vi inte hade bil, utan nej, att vi hade två cyklar i vårt garage. När alla andra grannar hade problem var de skulle ställa sin andra och sin tredje bil.
Just
så
det.
Så ja. Då låtsades vi.
Och farmarstigen, då var det Åbrottsgränd och Ranunkegränd som byggdes ungefär samtidigt, va?
Ja, först Ranunkegränd 86 och så blev det väl Åbrottsgränd 87 eller 88.
Mm. Det är alltså bakom Bergfotens skola för de som undrar var det här ligger någonstans. Mm. Och det vart ju väldigt bra med de här liksom radhusområdena. Och de som fick flytta in hit då, för ni är några som har bott här från början. Och sen är det många andra också som bott här från början, va?
Ja, det är nog några hushåll fortfarande som har originalbefolkningen kvar.
Exakt, ja. Och vi bor också där på Ranunkegränd. Och nu måste vi ta det så här. När du var liten, vad drömde du om att bli då?
Bergsbestigare, om jag ska vara
riktigt. Men det är ju fantastiskt. Ja. Det har ju blivit. Det var ju bra till program om att gå upp till Helax fjälltopp då. Ja. Om du hade såna ambitioner. Nej.
Mm. Ja, nej. Jag kan inte minnas att jag... Alltså det var en fantasi att klättra berg. Jag tyckte att det var jättespännande med sådana grejer. Vi lekte bergsbestigare och så.
Aha.
Men sen var jag nog ganska rationell. Alltså man gick i gymnasiet och tänkte väl att man skulle jobba, men med vad visste jag inte. Och sen är det liksom, livet är ju... jag kan beundra de som har de här
målen, ja.
Mitt liv är en massa slump, skulle jag vilja påstå.
Det tror jag faktiskt att, det tror jag, om man ska vara ärlig, att de flesta människors liv är. Sen kan man ju låtsas ha en slags idé om att det här var min dröm, men så tror jag inte det är för speciellt många faktiskt.
Nej, nej, det är omständigheter som bara dyker upp.
Efter gymnasiet då på Skanstull, vad gjorde du då?
Ja, egentligen... så blev det så att jag hoppade av gymnasiet. Jag gick 2 år i Skanstull. Men sen så... Orsaken var egentligen att jag blev sjuk. Och inte mådde så bra. Så då tog jag nya friska tag. Och då hamnade jag istället i Enskildgårds gymnasium. Och då gick jag en 2-årig utbildning. Och blev barnskötare. Började jobba i förskola. Bestämde mig ganska snabbt att skaffa mig en högskoleutbildning. Och gick på lärarhögskolan. Blev förskollärare. Jobbade med det väldigt länge på... Jag har hela tiden jobbat i Stockholms stad, men på olika förskolor. Kom så småningom över till skolan, jobbade som förskollärare i förskoleklass.
Jobbar du här i Tyresö också?
Aldrig.
Nej, bara Stockholms stad.
Bara Stockholms stad. Jobbade också som språkpedagog under många år.
Vad är en språkpedagog?
Det var ju så här att där jag jobbade i Skarpnäck hade vi ganska stor, en ökande andel barn med svenska som andraspråk. Och området hade kanske inte riktigt förberett sig för det. Man ville liksom, man jobbade på som man alltid har gjort. Men man måste tänka lite annorlunda kanske när man har många barn som har ett svenska som sitt andraspråk. Så då var jag... vad ska man säga, ambulerande, lite utbildare för att höja kunskapsnivån och medvetandenivån. Det fanns under flera år, jag jobbade på Skarpnäcksfältet, hade vi ju en flyktingförläggning faktiskt.
Just det. Men då hade du inte blivit specialpedagog ännu? Nej. Men hur kom det sig att du plötsligt ville bli det?
Jag ville bredda möjligheterna att jobba med andra saker. Att komma liksom lite vidare. Nu har jag, liksom, jag har jobbat i förskola, jag har jobbat fritidshem, jag har jobbat förskoleklass, jag har jobbat som språkpedagog. Ja, vad är möjligheterna? Till exempel att kunna jobba inom barnhabilitering.
Vad är barnhabilitering?
Om man har barn som har en funktionsnedsättning så har man kontakt med habiliteringen och får hjälp med. Det kan vara specialpedagogiska idéer om hur vardagen ska funka lite bättre. Man kan jobba till exempel. Jag var jättesugen på att jobba på en habiliteringsförskola där man är ett team som jobbar runt en grupp barn. Det kan vara en logoped, specialpedagog, arbetsterapeut, sjukgymnast. Mm. Så att de här barnen får, de går på en annan förskola till vardags. Men så en gång i veckan kanske kommer de. Och då kan de få gjort allt det där som man egentligen kanske måste åka in till habiliteringen, boka tider och de ska ha sjukgymnastik och sådana saker.
När var det här i tiden som du började med din...
Ja, det var i slutet av 90-talet. Jag läste till specialpedagog på halvfart. Så jag jobbade i princip 60%, pluggade 50%.
Oj. Och hade barn hemma?
Och hade småbarn hemma.
Ja.
De hade ju börjat bli större då. Vi har ju två pojkar. Mm. Men det var en ganska slitsam period. Men det var ju också roligt för att det var en, det kan jag säga, det är en sån plan jag haft. Att jag ska öppna nya dörrar. Och det kunde jag göra på det här sättet, att bli specialpedagog.
Och det är väl ganska spännande och roligt att plugga sånt här, va?
Det var jätteroligt. Och, ja. Men slumpen hade gjort att jag... På den tiden fanns specialpedagogutbildningen i 4 grenar. Det handlade om utvecklingsstörning. Det fanns en gren som kallades för komplicerad inlärningssituation. Det är luddigt vad det betyder. Döv och hörsel. Och så fanns det synområdet. Och det var svårt att komma in på specialpedagogutbildningen. Så jag sökte väl alla inriktningar.
Ja.
Och kom in på en reservplats på syninriktningen. Det här var ett helt nytt fält. Men mycket i grunden är ju, man går, första året läser man alla samma saker. Sen börjar man liksom förgrena sig. Och jag hade väl en förhoppning att tänka att ja, man kanske kan få en plats på någon annan. Men det var ändå ganska spännande det här med synområdet.
Det handlar, vad lär man sig där då?
Ja, det var en ganska stor bredd. Dels handlar det ju om optik, att förstå förstoringsverktyg för barn.
Jaha, som ni fick testa sånt också.
Ja, lära sig att räkna på olika kurvor. Sen handlar det ju om orientering och mobility. Hur gör man om man är helt blind? Hur lär man någon att hitta och orientera sig?
Aha.
Käppteknik.
Okay.
Sådana saker. Och sen hur annorlunda inlärningssituationen blir om man aldrig har sett. Man har inte samma referenser.
Men lärde du dig punktskrift då?
Då lärde jag mig punktskrift. Det var en ganska stor del av utbildningen.
Hur gammal var du då?
Jag började väl närmare mig 40 kanske.
Och du kunde lära dig ett nytt språk, liksom skriftspråk?
Ja,
alltså... Inte det jättesvårt?
Nej, det kan jag säga att det inte är. Det är väldigt... Alltså själva konceptet för punktskrift är ju ganska simpelt. En prickkombination betyder en bokstav. Men sen så är det allting som är runt omkring, hur man specialtecken för olika symboler till exempel, eller hur man all sån här layout som vi använder i tryckt text måste liksom man måste tänka på ett annat sätt när det gäller punktskriften. Mm. Men bokstäverna är så här, jag kan inte läsa punktskrift med fingrarna, utan jag kan ju läsa det med ögonen.
Aha, okej. Okay. Ja. För jag tänkte, precis i samma veva hade inte vi en minister som heter Bengt Lindqvist som bodde här i Tyres och var socialminister eller liknande och som läste allting på punktskrift. Han var jättesnabb punktskriftläsare.
Han är ju känd liksom som ett unikum. Alltså han var exceptionellt driven punktläsare.
Och han drev väl mycket de här frågorna då, för att det var ju väldigt speciellt att ha in en minister som var blind.
Ja. Nu kan inte jag den historien riktigt, men det kom ju mycket utredningar på den tiden med liksom funktionshindrades rättigheter och möjligheter.
Jag tror han bodde i Trollbäcken faktiskt.
Ja.
Mm. Men så vad hände då när du gått ut den här utbildningen? Vad fortsatte du med då?
Ja, då hamnade jag. Det var då jag fick det här jobbet i särskolan.
Men inte med blinda barn?
Nej, men däremot hade vi då elever med svår synnedsättning i den här gruppen. Men det här sättet att tänka runt som man måste ha när man jobbar med barn som har svår synnedsättning, det passar ganska bra om man tänker barn som har autism. Spektrum, diagnoser. För att det här med tydlighet, tänka att det inte är helt självklart att vi har samma referensramar.
Nej,
utan någon kan tänka precis helt annorlunda.
Mm.
Så att det var en ganska bra grund ändå att ha med sig in i det här arbetet.
Mm.
Sen jobbade jag ju där i 10 år.
10 år? Det är lång tid. Jag tänkte på bara som en sån här liten annorlunda grej då. Idag finns det någon konstig restaurang. Eller, jag har inte varit där, men mina kollegor på jobbet har varit där. Till som åker dit som sån här kick-off eller någonting sånt. Där allting, man äter i mörker.
Mm.
Och man går sedan någon väg in bakom det här. Man ska höra trafik och man ska gå över en övergångsställe. Och folk blir vimmelkant. Jag hittar inte, fast det är liksom, man får träna på hur det var helt blind.
Mm.
Och de människorna då som vänner och kollegor till mig som var där för ett tag sedan, de var helt fascinerade av hur handikappad man var när man inte såg.
Jag brukar säga så här att alla kan ju föreställa sig hur det skulle vara att förlora synen. För det är ju egentligen bara att blunda. Ja. Och så kan man tänka så här skulle det vara. Men ingen kan sätta sig in i och riktigt förstå hur det skulle vara att aldrig ha sett.
Nej, just det.
För att vi kan inte tänka bort de referensramarna som synen har gett oss genom hela vårt liv. Ända sedan vi var bebisar. Och det är ju så, för riktigt små barn så är synen en så oerhört stark drivmotor i liksom hur de tar sig vidare.
Jag vet det.
Små barn, de sträcker sig efter det de ser. Har du ett barn som är utan syn så kommer de inte att sträcka sig efter saker, utan då måste man ju tänka tvärtom att vi måste servera. Vi måste se till att de får möjlighet att upptäcka, för de kan inte leta efter det som de inte vet finns.
Ja, just det.
Så att, och vi kan inte tänka bort det där, hur skulle det ha varit att aldrig ha sett ett tak?
Nej, nej.
Hur ska jag kunna veta vad tak är då?
Mm. Du har rätt i det. Mm. Vet du det? Du gick ju vidare sen. Hur kom det sig att du plötsligt ville in på en myndighet?
Jag tänkte nog från början så här att jag börjar kanske bli färdig med det här. Det var ett väldigt roligt jobb att jobba i särskolan. Det är bland det roligaste jag har gjort faktiskt. Men också ganska tufft emellanåt. Och man vill liksom få tag i lite nya saker, ta tag i något nytt. Och jag hade väl tittat lite grann på annonser och tänkt att ja, det här jobbet kunde man ha sökt och det här kunde man ha sökt. Men inte liksom riktigt gjort slag i saken. Och sen en dag så öppnar jag en tidning och så ser jag den här. Att myndigheten som då hette Talbok- och punktskriftsbiblioteket.
Hette det så?
Mm. Ja.
Var låg det någonstans?
Det låg vid, man hade lokaler i Globen.
Ja, i Nynäsvägen där. Ja. Det fanns någon, man kunde se någon skylt.
Ja. Mm. De hade flyttat därifrån. De flyttade nog därifrån 2009. De låg i samma hus som SRF.
Just det.
Ser man idag på Nynäsvägen. Men nu hade man nya lokaler vid Globen. Och de ville ha en specialpedagog för att de hade fått tagit över verksamheter som man inte hade haft tidigare. Och då hade man inventerat och sagt att vi skulle behöva en specialpedagog. Och gärna en specialpedagog som har kunskap eller erfarenhet från synområdet, men också gärna någon som förstår sig på särskolan. Så jag tänkte att det här är ju till mig.
Det är sällan man känner så när man läser en annons, eller hur? Ja. Två punkter brukar stämma, 10 punkter känner man, nej, det här fixar man inte. Mm.
Och ja, det var väl ett antal människor som hade sökt den där tjänsten. Ja. Och jag tror att den var liksom lite poppis, men jag hade sån himla tur då att jag fick den.
Ja. Mm.
Och
fick, när var det här, sa du?
Det var 2011. Så att jag fick vara med och forma de här nya verksamheterna som hade...
Vad var ditt jobb då?
Fokus var punktskrift, barn med synnedsättning och barn.
Mm. Ta fram hjälpmedel för dem?
Nej, inte hjälpmedel, utan material.
Okay.
Det finns till exempel en läseklubb som heter Punktklubben.
Oh.
För att peppa de här barnen att använda punktskrift för att läsa.
Är det många barn idag som...
Nej, alltså det här... Det finns ju inga siffror.
Nej.
För det finns ju inga sådana register. En gång i tiden så fanns det ett sånt synskaderegister nere i Lund. Men det är liksom det passé. Där kan man hämta lite uppgifter. Men man brukar säga att mellan 2 och 10 barn i varje årskull kommer att vara ett sånt barn som blir en användare av punktskrift.
Mm.
Men sen om vi ska prata om hur många som har en synnedsättning, så är det många fler. Men det kan ju vara barn som har många andra funktionsnedsättningar som gör att de kanske inte kommer att använda punktskrift på det sättet vi tänker, att man sitter i skolan och läser sina matematikböcker och så vidare.
Mm. Men... Frågan, nu när man har så mycket sån här audiogrejer, det vill säga att det är talböcker och man kan lyssna på det mesta, och det är en fruktansvärt stor värld att lyssna på.
Mm.
Hjälper det barn idag att få en större värld än förr? För nu kan de ju välja själva vad de vill lyssna på. Det kunde de inte förut.
Ja, man måste se det som komplement till varann. Om man vill läsa för att man vill snabbt få tillgång till någonting, ja, då är det ju enklare att lyssna. Men vill du få liksom skriftspråket och det som du samlar på dig för att själv kunna uttrycka dig i skrift, då behöver du också få läsa skrivna ord.
Mm.
Så att man kan inte säga att talböcker till exempel eller ljudböcker skulle
kunna ersätta
punktskriften.
Gun, du och jag åker buss, så jag har ju hört lite grann om de här sakerna förut, men det är väldigt svårt när man själv inte är i den här världen att förstå. Men jag vet att du blev intervjuad av en person på UR som jag faktiskt, jag jobbar ju på SVT, UR ligger ihop med oss, och jag pratade med honom. Han heter vad då?
Ja, det var Nathanael Dervinger.
Ja, det var han som gjorde Sveriges bästa skitskola eller någonting, hette en serie. Och då träffade honom i matsalen, för att han gjorde någonting, eller kanske gör fortfarande någonting, som heter Didakton, va?
Mm.
Som en serie. Och han var så fascinerad av dig för att du kunde förklara de här sakerna så bra. Och jag lyssnade faktiskt på det där programmet. För du lyckas förmedla, vad gör man om man inte kan se hur man bygger, alltså vad kallar det för? När ni bygger liksom böcker med saker i, alltså förklara.
Den intervjun som gjordes då när vi var på bokmässan.
Det var jag.
Mm. Natana Dervingen hade liksom sett att vi skulle ha en programpunkt som handlade om taktila bilderböcker.
Just det, så heter det.
Och det är ju någonting som då, det som hette Talbok- och punktskriftsbiblioteket, men som blev Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. De gör ungefär 3 titlar varje år som man tillgängliggör populär eller klassisk barnlitteratur, bilderböcker, gör dem tillgängliga för barn som ska läsa punktskrift och som ska läsa taktila bilder.
Vad är en taktil bild? För det var det som du förklarade så bra.
Ja, så vi får se om jag kan göra det igen då. Ibland är det ju så här att man behöver, även om du är helt blind, eller som man säger, svår synnedsättning / blindhet. Man har blindhet precis som man har andra funktionsnedsättningar. Så kan du också ha glädje och framförallt nytta av att kunna förstå en taktil bild. Till exempel om du tänker en översiktsbild över busstorget, resecentrum i någon liten stad, så brukar det ofta finnas sådana taktila kartor. Och för att du ska kunna förstå dig på de här taktila kartorna så måste du ha fått uppleva och chans att träna på och läsa av taktila bilder. Men det här är inte någonting som liksom bara du får en taktil bild så förstår du på den. Därför måste ju liksom vi som gör de här böckerna tänka väldigt noga på hur gör vi den taktila bilden meningsfull för den som ska läsa.
För det som var roligt för när du beskrev, om man då inte ser, så är en buss, det är liksom inte utsidan på en buss.
Nej, det finns en sån här väldigt klassiskt exempel. Jag vet inte riktigt varifrån det kommer, men jag har läst det i en bok och jag har också hört andra referera till det när de har föreläst om det här fenomenet. Då är det så här, nu ska jag göra en bild av en buss för ett barn som inte ser. För mig som seende så är ju storleken på bussen och framförallt hjulen, alla fönstren, det är det som är signifikant för mig.
Ja.
Men så finns det den här bilden då av ett barn som inte ser ska rita en bild av en buss själv. Och vad ritar de då? Streck, det är trappstegen där jag går upp. Streck rakt ner, det är pinnen jag håller i, räcket jag håller i. Och så kanske det finns ett streck till, det är sitsen där jag sitter på.
Mm.
För att ser man inte, det är inte så intressant egentligen med de här stora hjulen på bussen. De får du ingen uppfattning av.
Nej.
Det är inte så ofta man går fram och känner.
Så ni gör liksom bilder så att barnen kan få uppleva en buss? Eller ni gör så att de förstår vad ni bygger? Taktila saker, det är utbuktningar i boken,
ja,
eller?
Ja, det är ju reliefbilder. Ja. I de här böckerna, de taktila bilderböckerna man gör på MTM, då, där är det ju formgivare som väljer material för att det ska kännas relevant i förhållande till det vi ska föreställa.
Tyger,
plast, skinn, trä, metall kan det vara i, för att det ska ge liksom rätt associationer.
Mm.
Och sen kan man säga att det finns ju väldigt enkla bilder som du och jag kanske inte skulle kalla för en bild, utan det är en stor yta med en textur, en känsla, någonting att känna på som kan ge associationer. Det här kan vara gräs, det här kan vara en handduk, det här kan vara plastpunkan. Okay. Och sen så avancerar du kanske i enkla former att känna på. Och sen så avancerar du då. Ju äldre barnet blir så får du ju också mera erfarenhetsbank att plocka de här associationerna.
Sitter du och blundar och läser de här och provar hur det känns då? Har du...
Ja, vi som jobbar med det här, vi beställer ju det här, själva formgivningen av vi upphandlar formgivare som har erfarenhet av det här. Men då när det kommer förslag på bilder som formgivare, så här har jag tänkt mig, då brukar vi försöka göra så att vi känner på bilderna utan att titta och försöker att tänka så här, skulle jag förstå att det här är en cykel? Vad är det som gör att det här känns som en pulka och inte som ett tak? Alltså man försöker tänka.
Du trivdes väldigt bra med det jobbet.
Det var ett jätteroligt jobb.
Ja.
Ett spännande jobb och liksom väldigt positivt laddat, måste man säga.
Mm. Men Gun, vi satt på bussen tillsammans. Och sen morgon var du ganska ledsen.
Ja. Ja.
Du var riktigt ledsen.
Riktigt ledsen. Det var förra året, 22 januari, måndag.
Du till och med kommer ihåg det. Det kommer inte jag ihåg.
Det tror jag vi alla på MTM kommer ihåg.
Myndigheten för
tillgängliga medier.
Ja. För då fick hur många var ni förresten?
Drygt 100. Inte kanske 110.
Ja.
Mellan 110 och 120.
Och de flesta är ju liksom, och som du, väldigt specialister på sina yrken. Eller? Det här är fullt med människor som kan det här området.
Ja, det kan man säga. Många har jobbat länge.
Mm.
Och ju längre man jobbar på ett ställe så blir man ju mer specialiserad på det man sysslar med just där.
Det är ingen vanlig arbetsplats. Alltså den här yrkesgruppen finns ju inte över hela landet, om man säger
så. Nej, så är det nog. Mm. Det är mycket specialistkunskap. Sen finns det ju generalister också.
Det finns det överallt.
Så. Men då fick vi i alla fall besök från departementet. MTM tillhör ju kulturdepartementet. Och då hade man tagit beslut att MTM ska utlokaliseras till Malmö.
Ja.
2020, 1 januari 2020, så ska hela verksamheten vara flyttad till Malmö.
Mm. Och jag då, som hänger med i politiken, jag blev jättearg. För att jag förstår ju hela tiden det här med att man säger vi kan inte ha alla myndigheter i Stockholm. Och det är samma, jag tror det var den minister då som heter Ardalan Shekarabi. Mm. Som gick ut på TV och sa att nu ska man verkligen satsa på att flytta myndigheter. Och så var det Sida som skulle flytta till Skärholmen. Och så drog man en massa myndigheter som skulle flytta. Det lät ju jättebra när man hörde på TV. Mm. Att man tar dem från Stockholm. Okej, Sida som ligger i Vallhalla vägen nära oss till Skärholmen. Det är en tunnelbane. Ja, okej, de försvann ju från Stockholm men kom till en annan kommun. Men halloj, hur utlokaliserat var det? Och ni då som hamnar i Malmö.
Mm.
Det är ingen fel på Malmö. Men på er myndighet är det ju faktiskt väldigt många människor som är inte 20 och kan tänka sig flytta hela tiden.
Nej.
Utan människor med lång erfarenhet. Så vad hände då med alla dina kollegor? Sa alla, ja, nu äntligen blev ett nytt liv i Malmö.
Nej, så är det ju förstås inte. Allting måste ju ibland sättas lite i perspektiv. Ett perspektiv är ju att såna här saker händer ju runt om i Sverige hela tiden. Fabriker läggs ner och då är det den situationen kanske att det är den enda arbetsplatsen som finns på hela den här orten. Så att jag vill inte på något sätt påstå att det är extra synd om oss som sitter på den här myndigheten. Nej. Men det är klart att det är verkligen att dra proppen ur.
Ja.
Att det blir ett otroligt dränage på energi.
Ja. Och eran, jag tror heter Britta Lejon heter hon som är facklig för
ST, ja.
Mm. Ja, vad ST är det? Sveriges tjänstemän, eller?
Ja, just det. Ja.
Hon gick ut ganska hårt faktiskt mot Ardalan Shekarabi. Hon är också gammal socialdemokrat.
Mm.
Därför att då hade man flyttat något annat motsvarande myndighet till, vilken var det?
Det finns ju, det har ju gjorts i omgångar sådana här omlokaliseringar. Och det var väl, det som har kommit upp som exempel tror jag är Konsumentverket.
Ja, så man flyttade inte så långt som till Malmö, va? Man flyttade inte.
Jag tror att de flyttade till Karlstad.
Karlstad, ja.
Och Riksrevisionen och Statskontoret har ju gjort liksom beräkningar på det.
Men det läskiga är ju då att då alla de som är kunniga har ju inte möjlighet att flytta med, därför att man kanske inte är ensamstående, man kanske har en respektive som har jobb i Stockholm. Det finns inte jobb överallt för den som ska flytta iväg, alltså respektive. Barnen kanske går i skolan, man kanske har barn och barnbarn. Mm. Alltså det är inte bara lätt om man då är 50 plus som du är och riva upp sig själv och åka iväg till en annan stad.
Nej. Man börjar ju fundera på en massa olika lösningar. Tänk om man skulle ha möjlighet att få jobba på distans.
Mm. Det fick ni inte?
Det fick vi inte. För att jag menar, det, och det förstår...
Ni är experter, varför skulle ni inte kunna få göra det?
Därför att det motverkar ju syftet med flytten. Ja. Flytten är ju att det ska vara en arbetsplats som finns i Malmö. Och även om det inte var uttalat som någon arbetspolitisk åtgärd. För det sa de så här, det handlar inte om det att skapa nya jobb. Utan det handlar om att skapa statlig närvaro i hela landet.
Mm. Och den idén kan man ju hålla med om.
Men absolut, det är ingen som...
Man slaktar ju den verksamheten. Och det tar ju många år att bygga upp den. Ja. Hur många var det som hängt med till Malmö?
Ja, nu är man ju inne på sista året. Men då jag slutade ju, eller började på ett nytt jobb 1 oktober. Och då tror jag att vi var uppe i 30 drygt.
Som skulle flytta med?
Som hade flyttat.
Som hade flyttat. Så 70, över 70 personer valde att inte flytta. Ja,
och de som jag vet ska följa med säkert är 1,5 tror jag.
Jaha, okej.
Okay. Ja.
Jag kan ju förstå att liksom, vem bryr sig om en myndighet, vad myndighetsmänniskorna säger eller massa tjänstemän och bla bla bla. Men det är inte de som drabbas om den här myndigheten som har byggt upp så mycket kunskap kring människor då, myndigheter med tillgängliga medel, det vill säga svaga människor, blinda, döva, alla möjliga som är beroende av er. Det är ju de som kommer drabbas hårdast om den här myndigheten inte fungerar.
Ja, det är ju bara att hoppas på att man kommer att kunna skapa liksom en kontinuitet.
Det är klart man inte... Du låter, nu blir jag arg på någon gång. Du låter som din chef.
Ja, nej,
nej, men det kommer, det kommer man inte kunna göra.
Nej,
det kommer så här man inte är det göra. Ju.
Att man kom... Ibland så sa vi tillsammans så här, det hade varit känts liksom mer rimligt att man hade sagt så här, nu lägger vi ner den här möjligheten. Ja. Och så
startar
vi bygga upp en annan. För det här att tänka att man ska flytta på någonting på det sättet är väl lite
det låter...
överskattat. Ja. Va? För att verksamheten är ju kunskapen som finns.
Ja, exakt. Mm. Och liksom...
och överföra kunskap. Mm. Vi får dokumentera vad vi gör. Men jag menar, det är klart att till slut... Det anställs ju nya människor. Och de får komma nu upp till Stockholm.
Jag förstår.
Och så ska man lämna över. Men jag menar, jag hade till exempel då kunskap om punktskrift när jag började på MTM. Men jag har ju lärt mig för att jag har fått jobba med andra som kan ännu mer.
Ja.
Och det... finns det ingen att luta sig mot så är det klart att det kommer att bli ett glapp.
Det är klart att det kommer att bli en glapp. Och jag blir mer och mer arg på alla de som står och låtsas. För det här är ju liksom ett fenomen. Det handlar inte bara om en myndighet. Jag tycker ju liksom att jag skulle vilja kalla dem för verklighetsförnekare idag. Alltså det är väldigt fina ord på saker och ting när man känner att det där stämmer ju inte. Så att jag tycker ju att det är... Jag blir arg. Jag till och med har pratat med Ardalan Shekarabi. Han var här en gång på 1 maj. Jag hjälpte honom att visa honom från Tyresö centrum upp till Graningsring. Det är en trevlig kille. Och jag tror säkert att det lät väldigt bra när han stod och talade om det här. Men när resultatet blir dåligt, då tycker jag inte... spelar ingen roll att jag är socialdemokrat i själen. Jag tycker inte om sånt här.
Men jag kan säga att en av mina första känslor inför det här, det var ju att i min värld får man inte ha sönder saker med flit.
Nej.
Utan jag vet att när jag var ett litet barn så fanns det en skogsbacke där det fanns jättemycket blåsipper. Och vi var så himla medvetna om att man inte fick plocka blåsipper. Man fick inte ens plocka en enda.
Nej, exakt.
Och sen en dag vi kommer dit så har man lagt asfalt över alltihopa.
Ja.
Och det var så där jätteupprörande för mig. För att jag får inte plocka en blåsippa, men någon får lägga asfalt över alltihopa. Och lite så är det ju. Vi är väldigt på myndigheten så har vi varit väldigt noga. Det är viktigt liksom med att vi gör det vi ska. Och man ska hushålla med statens resurser. Vi är noggranna med ekonomin. Alltid varit jättepetiga noga. Mm. Och sen så får man bara säga, nej, nu flyttar vi alltihopa.
Till Malmö.
Och vilka kostnader det är. Ja. Och sen så kan jag ju liksom referera då till de personliga tragedierna som blir av det här.
För kollegor.
Jag har ju haft fantastisk tur och fått ett nytt jobb. Jättebra jobb som jag är jätteglad för. Men jag vet ju också att det finns, det får såna konsekvenser att de som precis fyller 61 år, det är inte så lätt att få ett nytt jobb och det är alldeles för tidigt för att gå i pension.
Ja, exakt.
Vad gör man i det läget? Att nu finns ju den här trygghetsstiftelsen. När man är statligt anställd så får man ju gå in i trygghetsstiftelsen. Och så kan man få support och söka jobb. Och men det finns kompensation. Men det är inte så himla
lätt. Speciellt man har älskat sitt jobb hela livet.
Ja, och det är väl lite det här också att vi gick omkring där och trodde att det vi gjorde var viktigt.
Mm. Och det var det. Och, det måste, och då undrar jag så här. Era vad ska man säga, brukare eller vad kallar ni dem för? Vad kallar ni för människor som tar del av...
Kunder eller brukare.
Ja. De har ju medlemsorganisationer. Massa sådana handikappsorganisationer finns. Det heter det fortfarande handikappsorganisationer.
Ja,
det... Ja. Det är vimliga sådana organisationer. Vad säger de? Måste inte de protestera och bli rädda?
Jag vet att det har kommit någon skrivelse precis när det här beskedet kom från SRF. Men de har ju inte så himla mycket att agera på heller.
Inte ännu.
Eftersom man inte, ingen vet.
Nej.
Ingen kan säga så här blev resultatet. Nej. För vi har inte sett det. Nej. Än.
Men jag känner också att ni är ju en organisation som, när du pratar om den här fantastiska kunskapen du har om blinda. Det är ju liksom en svag grupp i samhället. De är ju inte liksom... Det här drabbar ju svaga människor. Mm. Så att, och liksom, när det händer andra saker så står det ju väldigt många liksom, om man då sänker eller höjer fastighetsskatten. Eller, jag menar, liksom, det finns ju massa starka intressen som skriker högt. Och här gjorde man det här och sen blev det tyst.
Mm.
Så jag känner att lite grann att det här är en av de här sakerna som inte okej. Okay. Nu tänkte inte jag, nu har jag sagt precis vad jag skulle vilja. Det var därför jag tog hit dig, för att jag skulle säga det här. För jag tycker faktiskt att sånt här är riktigt, det här är inte okej.
Okay. Det som är väldigt upprörande faktiskt i hela förfarandet som det är på grund av, det blev ju prövat i arbetsdomstolen. Det är ju så här att om jag, nu är jag anställd, vill jag inte följa med till Malmö, vill jag inte flytta hela mitt hem dit, så måste jag själv säga upp mig.
Mm. Och då får man hur mycket karens från...
Ja, jag tror att det är 9 eller 10 veckor man inte får någon ersättning.
Ingen A-kassa.
Ingen A-kassa, och då går ju inte heller Trygghetsstiftelsen in och förstärker under den tiden. Som det finns ju
om man blev uppsagd, ja.
Om man blir uppsagd är ju situationen en helt annan. Men här måste man själv säga upp sig.
Men det fantastiska var att du fick ett nytt jobb på ett liknande ställe. Vad heter det?
Då är det Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är långt namn. Ja, det... SPSM säger vi.
Och det är motsvarande grej fast för skolan? Alltså,
ja.
För skolan eller?
Alltså SPSM har ju ett mycket bredare uppdrag än vad MTM eller så här. SPSM har ju ett mycket bredare skoluppdrag.
Okej.
Okay. Om man tänker på barn... punktskriften till exempel då, så ser ju MTM till att det finns skönlitteratur, facklitteratur och litteratur för de som studerar på högskola och universitet.
Mm.
Medan SPSM vad det gäller punktskrift visar till att det finns läromedel för de som ska läsa.
Så du har egentligen samma slags arbete eller liknande, de erfarenheter du har kan du använda på det stället?
Absolut. Jag kan ju det här med hur punktskriftsböcker bör vara uppställda för att de ska vara använda.
Men det ligger ju inte lika nära som vid Globen.
Nej, utan jag får ju nu åka ända bort till Marieberg.
Ja,
men det är helt okej.
Det är helt okej, det är lite närmare än Malmö.
Det är betydligt närmare än Malmö kan man säga.
Ja. Och det är väl flera kollegor också som har flyttat med dit som har försökt söka tjänster på det här. Eller, de har inte byggt ut någonting för att de har tappat, eller?
Nej, alltså det finns nog de som är intresserade av, man skulle kunna vilja lyfta över kompetens ifrån MTM.
Mm.
Hellre än att de liksom börjar jobba med helt andra saker där den här kompetensen försvinner. Men samtidigt är det ju då att SPSM har ju sitt uppdrag. Och de har de tjänster de har. Det är ju inte så att man har fördelat om resurser på något vis. Och det här med punktskriften och elever med svår synnedsättning och synnedsättning. Det är en ganska liten del av SPSMs stora verksamhet. Exakt. Man har ju då en jättestor del som handlar om de här specialskolorna för barn med språkstörning och Manilla skolan för barn med dövhet och så. Så att den enheten jag jobbar på, det är en ganska liten del av den stora verksamheten. Ja.
Men det låter ju, det är kul för dig, Gun. Jag har ju liksom hängt med dig på bussen och försökt hänga med. Det var ju lite ledsamt då förra våren.
Ja, det var mycket ledsamt. Ja,
och vi har firat till och med att du fick nytt jobb.
Ja, det
för vi ville inte alls att du skulle flytta ner till, varken du eller Sven skulle flytta ner till Malmö. För vi har ju dessutom haft båtliv tillsammans. Så att det känns väldigt kul att det gick så bra för dig. Så att slumpen eller din skicklighet har gjort att du har kommit, fått nya chanser i livet.
Ja, det kan ju kännas nästan som oförskämt att man får ha tur många gånger.
Ja.
För det ena är ju beroende av det andra. Hade jag inte haft det här jobbet på NTN så hade jag inte fått det här jobbet som jag har nu. Och så. Hade jag inte jobbat på särskolan så hade jag kanske inte fått jobbet på NTN.
Exakt. Ja. Sen måste det vara tråkigt att sen ha många gamla kollegor som inte har haft möjlighet. Så det måste vara jobbigt i den här situationen. Det går inte riktigt att fira när man känner att många ens kompisar har det tufft.
Nej, det är ju så att man kommer ju inte tillbaka och säger hurra, gratulera mig, jag har fått ett nytt jobb. Utan det är ju väldigt känsligt och ledsamt.
Ja.
Det är väldigt ledsamt.
Ja. Och det här är ju också människor som liksom lagt sin själ. För att det måste man ändå säga med liksom många av de här yrkena som sjuksköterska, lärare och speciellt om man då ägnar sitt liv åt de som har det tuffast, så är det ju människor som brinner eller, alltså det här är inget vanligt tråkigt jobb, det här är människor som vill så väl och som blir, tycker jag då, väldigt illa behandlade fast man har liksom lagt ner så mycket, så att det måste bli ganska bittert eller ledsamt för de här personerna. Ja,
och det är väl det man är lite, eller jag har känt mig lite rädd för att bli för bitter. För att jag har varit... liksom, man har gått igenom alla faser. Först var det ju liksom ett par veckor som allting var lite hysteriskt. Jag har aldrig skrattat så mycket på jobbet som vi gjorde de där första veckorna. För allting var liksom helt upp och nervänt.
Exakt.
Det var inte sant. Och den här galghumor som stod var helt grotesk faktiskt. Och sen så blir det ju liksom någon slags... att man försöker komma in i något normalt. Att så fort man liksom jobbar på så är det nästan som att man kan låtsas som att det där inte har hänt. Nej,
förnekelse. Finns det stadier i det här? Är det inte det? Chock, förnekelse, resignation, vad heter det någonting? Liksom, okej, hopp om förändring. Eller, jag kommer inte ihåg. Man går ner totalt i svacka och sen är man på väg upp.
Och sen är det ju så att när man söker jobb så... alltså, alla gånger jag har sökt jobb tidigare så har det varit för att jag... själsligen liksom har varit på väg någon annanstans. Man har gjort av egen inre drivkraft. Här kom ju drivkraften någonstans ut. Jag måste rädda mig på något sätt. Jag måste skydda mig, jag måste se till, jag måste ordna för mig. Och då blir det ju också att alla de här jobben, jag har inte sökt jättemånga jobb, men de jobben jag har sökt, så undrar man ju liksom så här, när får jag börja hoppas för mycket? Och om jag nu börjar se mig själv på den där andra arbetsplatsen, då finns det ju också en risk att jag börjar titta på den arbetsplatsen där jag är, som att jag ser skavankerna, jag känner inte att det är så engagerande längre och jag skulle vilja bli av med det här. Mm. Och så kan det ju ändå vara att här ska jag vara kvar ett år till och vara med i nedmonteringen.
En sorgeprocess.
Ja, packa ihop. Allting som jag gör från nu, det handlar om att checka ut.
Ja, ja.
Och att många då som man ser det i deras ögon, att när de liksom har fått besked om den här nya tjänsten, att de ska få ett annat jobb, så är det en sån lätt. Inte bara det här hurra, jag har fått det här nya utmanande jobbet som jag har varit sugen på, utan jag är räddad, jag har kommit över på andra sidan.
Mm.
Så att det är...
Det måste vara extremt smärtsamt alltså, en sån här process.
Det är väldigt smärtsamt och i alla fall har det varit det för min del.
Jag blir ju rasande när jag hör sånt där. Jag blir så arg, för jag tycker att det är något systemfel när man inte... Och jag blir också arg över hur många chefer, för jag har ju hört mer motsvarande grejer, fast nu handlar det om internt. Men liksom när man krossar en avdelning på ett stort företag, istället för att säga så här, okej, pengarna är slut, vi måste lägga ner det här, ni kommer få söka nya jobb, nu får ni ligga. Utan då kommer någon chef och säger, vi ska förbättra den här verksamheten, säger de. Och alla vet, vi kommer nu att omstrukturera det här. Och då sitter vi allihopa som förstår, nej, det här kommer inte bli bättre, det här kommer bli sämre. Och den här tvärtomspråket som har kommit idag, för mig är lite Orwell 1984, när liksom man för att jag tror att om man får kommunikation som den är, då tror jag att man har lättare att handskas med. Men när man gör om det fina ord, och de högsta cheferna också är tvungna att säga de här fina orden när det inte är sant, då blir det väldigt svårt att som medarbetare säga, hallå, kejsaren är naken. Det är inga vackra kläder. Och då blir man en negativ person som säger som det är. Och det tycker jag är egentligen den konstiga tiden vi har. Man måste få säga att en spade är en spade.
Det som man tänker ledningen i det här fallet, de hamnar ju i en jättekonstig sits.
Exakt.
För att de, jag förstår att generaldirektören, han jobbar på uppdrag av regeringen. Han ska göra det som han blir tillsagd.
Som en duktig tjänsteman.
Ja, för att det är ju därför man har tillsatt honom. För att han ska göra det man blir tillsagd. Och i det här läget, både tänka framåt, hur ska vi hitta lösningar, börja rekrytera människor och samtidigt hantera en organisation i kris.
Ja.
Och samtidigt bygga upp någonting nytt och hitta de nya. Och man har ju ändå liksom försökt, och vi får ändå försöka ha det lite roligt på jobbet och sådär. Men det är ju ganska dåliga plåster på såren. Ja, men jag förstår.
Men jag tror också, jag tror att alla såna här saker så måste man säga som det är. För att jag har nu en jättebra chef. Och ibland så tar man ju beslut på ett jobb där man måste dra ner tjänster, man måste ändra. Och hon säger sånt, det här är skit. Jag kan inte göra någonting åt det. Vi måste liksom äta upp det här. Och vi gör det bästa av det. Men hon sockrar inte skiten. Alltså hon låtsas inte om som att det är det skit, så är det skit. Mm. Men nu går vi utifrån det. Mm. För då kan man som person ändå handskas med det här. Men om det dessutom är skit och man slänger pudersocker på skiten och låtsas att det här är väldigt aptitligt och bra, då blir man ju schizofren, tycker jag.
Det uppstår ju väldigt konstiga situationer i det här, att man både ska liksom handskas med det som är här och nu, och så ska man samtidigt då sikta framåt, i det här fallet mot en organisation där ingen av de här människorna som nu finns på plats kommer att vara med. Då var det vid ett tillfälle, man har ju behövt rekrytera ganska mycket folk, än så länge är de inte så många där nere.
Men de där nere är väl ganska positiva, de som bor där nere. Där får man väl en schysst kärna av människor som tycker det är roligt och spännande.
Nu har det ju rekryterats en 10 personer. Och de är ju förstås jätteglada. De har ju fått ett nytt spännande jobb. Men när vi då sitter och de här konsulterna som ska hjälpa till med rekrytering. Man behöver ju ta in folk för att hantera det här, för att det blir så mycket rekryteringar. När de då på ett personalmöte, där sitter vi alla och känner så här. Ja, det här han pratar om någon fest där inte jag är inbjuden. Och så rekryterarna pratar om så här, och det är så roligt att rekrytera. Och det finns så mycket duktigt folk. Åh, vad roligt det är. Och så känner man så här, det är mitt jobb de pratar om.
Ja, ja.
Det är mitt jobb de pratar om.
Ja,
ja. Så blir det ju väldigt, alltså mycket så här konstiga
stämningar. Och jag tänker också på sånt där just med den personal som ni förmodligen har, som har varit väldigt kreativa, lojala, moraliska, etiska människor som har liksom levt i den här världen. Här gör man bra saker. Och så plötsligt ska man sitta där och liksom le mot saker man inte vill le mot. Och skratta med. Det kan inte vara lätt.
Nej, det är... Och jag kände ju för egen räkning då att när man rekryterade någon på min tjänst. Det är ju så att jag har ju hade ju mitt jobb kvar. Hade det varit så att jag hade bestämt mig för att åka till Malmö, så hade vi fått vara 2. Det är okay. inte så att man knuffar bort mig. Så det har jag ju liksom aldrig känt att man på
du
det
var
sättet.
Uppskattad. Du var uppskattad på ditt jobb.
Absolut. Mm. Men när det då skulle rekryteras någon på min inom sitt ta tecken tjänst då, så kände jag ett väldigt liksom starkt så här, jag måste ha ordnat något
innan.
För det är inte så att jag har något emot att ta emot den här nya människan, men jag vill känna att jag själv är på väg någon annanstans när den personen kommer. Mm. Jag vill inte, alltså hur ska vi förhålla oss till varann? Så att det var ju jätteskönt för mig att jag lyckades liksom, att det stämde så bra i tid.
Ja. Och vi drack champagne.
Det gjorde vi.
Hur länge sedan var det här då förresten? Hur många månader har du jobbat nu på nya jobbet?
Nu har jag jobbat sedan 1 oktober, så det är ju över 4 månader.
Ja, och du känner att du trivs på nya jobbet?
Det här är kalas. Kalasroligt. Jag vet inte om man är så väldigt liksom anpassningsbar.
Ja.
Nej, men det positiva i det hela, det är ju, och så kan det ju bli för många som ändå får nya intressanta jobb, att man kan ju känna sig, ja men det kanske inte var så dumt ändå att få en ny infallsvinkel på saker och ting. Men jag har ju haft tur då att hitta ett jobb där jag kan få användning för det.
Dina gamla kunskaper, ja.
Men tänk om, jag har ju kollegor, duktiga bibliotekarier till exempel, som har börjat jobba på Skatteverket. Den kunskapen de besitter, den blir ju helt bortblåst. Mm. Den får inte samhället någon nytta av. Deras kompetens i andra frågor får de nytta av. Men det som de kan just i det här lilla fältet, den är liksom borta. Och så skulle det ju kännas väldigt ledsamt. Vad skulle jag ha gjort istället? Skulle jag också börjat jobba på Skatteverket? Oh. Då hade vi inte haft någon användning av det som jag kan.
Jag är så glad att vi nu har från att gått från sorg, ilska, och jag blev mycket uppretad när du berättade om de här sakerna. Nu känner jag liksom att det är meningen att du ska jobba på ett bra ställe och att det ordnar sig. Alltså, man måste tro på det goda. För ett tag så trodde jag inte på det goda.
Det finns godhet kvar.
Exakt. Ja. Jag tycker vi slutar där, för så att jag inte blir riktigt ilsken här på slutet igen. Och jag hoppas att de som lyssnar på det här faktiskt protesterar lite mot de här knäppa besluten som låter bra på pappret men i praktiken faktiskt inte är så bra. Tack så mycket Gun Olsson för att du kom hit den här trevliga regniga lördagen i mitten av februari.
Mm.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som blev mer arg än vanligt heter Ann Sandin Lindgren.